P1 Dokumentär.
What you writing? Let me hear it.
It's called The Story of Bonnie and Clyde. You've heard the story of Jesse James, of how he lived and died. If you're still in need of something to read, here's the story of Bonnie and Clyde.
Ja, Monica är i sovrum och Niklas han är ju i sitt rum. Och så väcks vi av att det bankar på dörren och att de skriker att det är polisen.
Och vi säger då att vi måste klä på oss allihopa då. Och ja, de skriker som fan. Öppna dörren. Så Niklas blir jätterädd.
Tisdag den 20 april 1993. I en lägenhet i Stockholmsförorten Norsborg bor Tommy och Monica och deras son Niklas.
Det jag kommer ihåg det var att jag var i ett litet rum, kanske mitt rum. Och morsan eller farsan öppnar och sen kommer polisen in då. Jag vet inte hur många poliser, 5-6 poliser kanske.
Och sen vart jag ju nedklubbad ordentligt och fasthållen alldeles fruktansvärt, helt i onödan.
Så det blev ett jäkla turbulens där uppe i lägenheten.
Men han ser en glimt av Niklas innan de förde iväg mig. Och det var ju skräck och ren panik alltså.
Tommy, det sket jag. Han klarade sig. Han är ju vuxen, men sonen då? Det var fruktansvärt.
Och den här polisen, jag vet inte varför han sa så, men han sa så i alla fall. Att du kommer inte få se dina föräldrar igen.
De kallades Sveriges Bonnie and Clyde. Ett program av Martin Jönsson.
Ja, de säger att de kallades Bonnie and Clyde liksom. Och det var ju för att de var liksom ett par. Och att de gjorde saker ihop liksom. Så det var ju ganska jobbigt för mig liksom när jag växte upp. Och det där led jag av väldigt länge också. På vissa sätt fortfarande liksom.
Nu går jag upp den här vackra trappan. Det här är matsalen. Alla rum har ju olika namn sedan gammalt. Det är inte jag som har döpt dem till det här, utan de heter så. Det här är ju biblioteket. Där har vi en öppen spis.
Det har gått mer än 25 år. Idag hyr Tommy och Monica en herrgård på 400 kvadrat. I salen står en Carl Malmstens soffa. I barskåpet en antik silverskål. Biblioteket är fullt av gamla böcker. Tommy har alltid gillat fina saker. Det var så allting började. En sommarlovsdag för mer än 60 år sedan.
Det här är Ludvika i Dalarna. Och jag är vid 10-årsåldern. Och vi är ett helt gäng med grabbar som är ner till en badplats som ligger vid sjön Västman som ligger vid Ludvika. Så kommer en äldre herre in där och byter om och så lägger han kläderna prydligt där och så lägger han klockan uppe på kläderna. Och så går han ut i badbrallor och ska ner och bada. Och jag ser den här klockan. Åh, det blänker mina ögon. Och en klocka, önskar mig en klocka. Jag går fram och nyper klockan bara. Bara så, det var första brottet jag gjorde överhuvudtaget.
Utdrag ur belastningsregistret, avsnitt 1, 1963-05-31. Tommy är 19 år när han döms till 4 månaders straffarbete. Tillsammans med kompisar har han slangat bensin i Insjön i Dalarna, stulit choklad från en kiosk i Nordanbäck brutit upp en biltvättautomat i Gagnef och tagit tobaksvaror från en bensinstation i Stora Tuna. Senare, samma år, stjäl han en 10-kronorssedel ur en låst bil i Kvarnsveden och blir dömd till straffarbete på nytt. Tommy är raggare. Han är 170 cm lång, smal och med brylkräm i luggen. Mellan straffen arbetar han som sjöman, järnverksarbetare och i gruvan i Grängesberg.
Jag började som 10-åring att jobba och tjäna pengar, Domnarets järnverk, Karin Svensk pappersbruk, en massa gruvarbetare var i flera år. Men under den här tiden som jag var, så att säga, hederlig knegare, så var jag bandit.
Jag var en äventyrlig jävel, alltså. Jag höll på med allting som nästan så jag riskerade livet. Såg jag ett vattentorn eller någonting, då skulle jag klättra upp till det högst upp och vara på taket. Ja, du vet, sådana där saker. För att söka spänning, om inte jag fick någon annan spänning. Jag tror att det var mycket av det att jag hade den där spänningen, äventyrslustan. Det var det som ledde in mig på kriminalitet.
I augusti 1970 är Tommy 26 år. Han har dömts till fängelse 2 gånger till, bland annat för att på fyllan har stulit 24 flaskor Koskenkorva ur en låst järnvägsvagn. Samtidigt har han blivit pappa till en son. För att försörja familjen börjar han jobba som lastbilschaufför. Från vägarna spanar han in sommarstugor där han gör inbrott. Han kommer i kontakt med en hälare som köper bytet. Tommy får i uppdrag att bege sig till biblioteket för att göra research.
Ja, Svenska slott och herresäten fick jag tips om att man ska läsa. Så han beställde vad jag skulle ta för någonting. Och vilket slott som hade det och det. Då kunde vi sitta där och läsa innan till vad det fanns. Och i salen finns en berömd silversamling kunde stå, va? Du vet. Bland annat, ett annat tillfälle tog han hel tennsamling. Ja, typ sådana där kuppar gjorde jag.
Vad fick du ut på de här antikstölderna?
Alltså det var jäkligt bra betalt. Kanske man fick en 20, 30, 40 tusen för. Och på den tiden det var mycket pengar alltså. Då fick jag den spänning jag skulle ha. Dessutom fick jag ekonomisk vinning på det.
Vi tjejer där i Borlänge, vi tyckte allting var så tråkigt. Så var det killar som kom, det hette Panget. Det var såna killar som hade besvär, kanske hållit på med droger och ja, busiga. Och det tyckte vi tjejer var jättekul då. Så tjejerna höll till där.
Borlänge, 70-tal. Monica växer upp som yngst av 4 syskon. Familjen bor i det nybyggda miljonprogramsområdet Kärna Ängar. I skolan hamnar Monica i obsklass. På Panget träffar hon killar med trasslig bakgrund.
Jag höll till med ett gäng då. Och då var det Tommes bror som hette Bosse. Ja, Bosse höll på med snifferi och sen sniffa. Och då var Tommy där då. Ja, så råkade jag träffa honom där. Jag tyckte han var otroligt snäll. Han var inte som de andra unga killarna. Han var lite mer vuxen. Och mogen, kändes mer mogen. Då. Och sen kan jag bjuda på lite käk, sa han. Så han bjöd på leverstuvning och potatismos, kom jag ihåg. Sen gick vi ut på trappen och snackade så där. Och det uppstod väl någonting där.
Monica är 16. Tommy är nästan dubbelt så gammal. Tommy ligger i skilsmässa. Han och Monica gör bilutflykter till Falun och äter korv med bröd. På helgerna går de på Folkets park. Tommy och hans bröder är kända som bråkstakar.
Ja, men alla hade hört talas om dem. De kallas för bröderna Dalton. att de var lite busiga och sådär.
Vad visste du då om vad han, hur han tjänade sina pengar?
Stölder och sånt visste jag vad han gjorde. Jag tänkte inte så mycket på det då. Jag var så ung så jag tänkte nog inte så. Det var väl mer en spännande grej. Och sen blev det ju riktig kärlek då. Sen blev vi ihop. Och då var det ingen som kunde skilja på oss då. Då ska vi se. Där.
Var är ni här någonstans?
Det är hemma hos mig. Då bor jag hemma hos föräldrarna. Hos mamma och pappa. Så jag tror faktiskt att han har permis där också. Men de har inte satt på falukåken då.
Just det, du är 16.
Ja.
Här kommer det hem en dubbelt så gammal man som dessutom kommer på permis.
Ja, det var inte så bra.
Vad sa morsan och farsan då?
Jag vet, farsan var ju på Tommy flera gånger och sa åt honom att du ska ge fan i min dotter och ställ inte till att hon hamnar i någon skit och sådär. Till och med att han skulle göra upp med Tommy, sa. Alltså jag var så jävla less på Borlänge så jag ville bara komma därifrån. Sen stack vi.
Utdrag ur belastningsregistret avsnitt 9. I sin bil, en Volvo Duett, har Tommy förvarat 6 brödkartonger med stulna skinnkläder från Malung. Efter en månads fängelse för häleri muckar han. Tommy och Monica lämnar Borlänge. Framtiden finns i Stockholm. Tommy har en reskassa på 500 kronor.
Vi åkte till Stockholm och skulle söka jobb. Och det här var på vintern. Men så blev det inte så. Men så hade vi några andra kompisar som fick jobb där. Så vi skulle bo hos dem. Då fick vi inte bo hos dem plötsligt. Så då tog vi in på hotell. Och man behövde ju pengar snabbt. Så det var väl då jag började prostituera mig också. Ja, Malmskillnadsgatan och så nära över Mässig-Samuelsgatan. I en liten höna där då. Där stod vi.
Monica är klädd i jeans och boots. Hon har långt, lockigt, rödbrunt hår och har nyss fyllt 17.
Vissa tjejer tyckte jag var för ung och var attraktiv då. Så det gillar de ju inte. Men däremot så tyckte kunderna mycket om det eftersom man var ung då. Det var ju lätt förtjänsta pengar så att på det viset var det.
Varför var det viktigt för dig med mycket pengar?
Det var det man behövde ha. Nöjen. Ja, kläder. Allt man gör med pengar då. Det var ju det sättet att man var kvar i Stockholm och kunde betala hotell och sånt också. Jag kände bara att jag ville vara kvar i Stockholm. Det var ju så. Det var ju där vi ville bo. Det var som en drog då, om man säger så.
För vissa skulle ju säga att jag kan göra mycket för pengar, men den gränsen kan jag inte gå över. Det är inte värt pengarna, så att säga.
Nej.
Hur resonerade du?
Nej, men det var ju som ett gift. Alltså. Man gick ju där uppe sen och sen bara fortsatte och fortsatte. Det var jättesvårt att sluta.
Det är december 1976 och Tommy är arbetslös. Det är Monica som försörjer hushållet. 3, 4, ibland 5 kvällar i veckan går hon på Malmskillnadsgatan. Civila poliser ser Tommy prata med Monica och skjutsa henne hem efter jobbet. Polisen menar att det är Tommy som bestämmer över Monica. Han grips och döms till 3 månaders fängelse för koppleri. För första gången i sin kriminella karriär överklagar Tommy till Svea hovrätt.
För jag betraktar mig inte som hallick och jag var inte som en hallick. Jag är ingen beskyddare.
Att jag var uppe och mötte henne och så där, det var ju rädd om hennes säkerhet. Jag hade ingenting med pengar med henne. Jag kände ingen hallig. Hon hade sina pengar och jag hade mina pengar. Jag och Monica älskar varandra faktiskt.
Alltså han blev ju dömd för koppleri, men varför han blev dömd det förstår inte jag än idag. Men jag kommer ihåg att vi var på rättegången i alla fall.
Du menar att det fanns inget koppleri från hans sida? Det var inte han som sålde dig till andra män och sådär?
Nej, det var det absolut inte. Så var det inte. Jag gjorde det helt på eget bevåg.
Livet som prostituerad är farligt. En dag hittas en kvinna död i ett hyreshus. Många tjejer blir utnyttjade. En kväll tvingas Monica hoppa ut genom ett fönster. En annan kväll flyr hon in på en ambassad. Ytterligare en kväll följer hon med en kund till ett kontor i närheten av Norra Bantorget.
Det kändes kusligt att bara komma in där, det gjorde det. För det var väldigt sådär burrigt och murrigt och obehagligt. Och det kändes precis som att inte jag var ensam med han, utan att det var någon mer också. Om det var någon som filmade eller någonting då. Och sen blev han helt galen då. Han sa en massa saker. Du ska inte tro att du att det ska gå till som du tror, sa han. Utan jag kommer att binda dig och allting och så här då. Han våldtar mig då flera gånger. Men det tror jag, det är nog det värsta jag varit med om i hela mitt liv.
Jag tyckte ju inte om det här, hela den grejen med prostitution. Och jag sa åt Monica, nej, hur du gör i fortsättningen, det är upp till dig. Men jag börjar med ett nytt yrke, nu blir det rån.
Det var då han började planera. Nu ska jag tjäna pengar, så.
Hornsgatan i Stockholm, juni 1977. I ett par svarta platåskor kommer Tommy trampande på en röd minicykel. Han parkerar utanför nummer 19.
Alldeles ovanför slussen, ut en grå liten byggnad, gaven utåt, så var det en liten bank där vid Maria kyrka. Första rånet så där, det är klart att jag var nervös och spänd. Jag var ju själv och det var lite trubbel inne på banken. Det var en ganska reslig herre som, vad fan håller du på med, vad i helvete, och så gick emot mig. Men då höjde jag pistolen så här, då stannade han.
Tommy får med sig drygt 33 000 kronor. På en adress i närheten står Monica med en barnvagn där hon gömmer rånbytet. Med pengarna köper Monica en Volvo och de åker till Borlänge för att fira midsommar. I mitten på juli rånar Tommy igen och dagen därpå köper Monica en ny bil, en Pontiac. En månad senare byter hon upp sig igen till en Oldsmobile. De har bott i Stockholm i ett drygt halvår. Tommy och Monica äter dyra middagar på restauranger på Söder och Östermalm. Monica köper en exklusiv pälskappa. De tillbringar nätterna på Alexandras och Monte Carlo.
Under de åren när man var ung, då levde vi i sus och dus. Man var rik som ett troll emellanåt och emellanåt fattig som en lus.
Efter ett tredje rån i Nacka grips både Tommy och Monica. De häktas och åtalas misstänkta för väpnat rån.
Då fick vi det epitetet, alltså Bonnie and Clyde. Det var lätt att säga att det var en kille och en tjej som gjorde brott ihop.
Well, I'm Miss Bonnie Parker, and this here's Mr. Clyde Barrow.
We rob banks.
Då var du Bonnie.
Då var jag Bonnie, ja. Jag var väl kriminell jag också på det viset. Jo, det var jag. Det liv man levde då var ju kriminellt.
Utdrag ur belastningsregistret oktober 1977. Monica döms för häleri och medhjälp till rån. Men eftersom hon var under 18 år när brotten begicks nöjer sig Stockholms tingsrätt med skyddstillsyn. En läkare beskriver Monica som omogen och barnslig och konstaterar att tillvaron kretsat mycket kring pengar och dyra bilar. I Tommys fall finns inga förmildrande omständigheter. På övervakningsbilder inifrån banken på Hornsgatan syns han klädd i en orangegul overall och med ansiktet täckt av en luva. På fötterna har han svarta platåskor. Tommy döms till sitt första längre fängelsestraff, 4,5 år, att avtjänas på Kumla.
Det är en skrämmande miljö alltså. Det är det faktiskt. Det är så grå betong och det är så jävla mycket betong alltså. Och det är flera, så här, det låses. Man hör när man går genom dörren så här, låses det bakom en. Och så går man vidare, nästa dörr, trycker på en knapp, öppnas och så hör man bara... Dörrar låses hela tiden bakom en.
Det fanns alltid en sån här som var chef över avdelningen. Vi fick handla cigaretter åt han. Vi fick köpa saker åt han, göra tjänster åt honom. Så hade han ju alltid ett par handslangare med sig. Så de var liksom kungar på avdelningen. Och man sitter mitt emot varandra så här då. Då gjorde han så här, bara stack fram gaffeln och tog... Min biff till exempel. Vi fick 2 biffar eller någonting. Då tog han min biff bara. Det här behöver jag bättre än dig. Du vet, det var en sån där riktig översittare. Så jag tänkte att om jag ska sitta här i flera år och bli trakasserad av den där idioten. Det var en ganska kraftig bjässe. Så måste jag göra någonting nu. Så nästa gång han tar min biff, då hugger jag gaffeln i hans hand. Och så spöar jag upp honom rejält alltså. Plitarna kom in och slet oss isär och det. Han hade gaffeln kvar i handen. Dråpligt. Men det gjorde jag. Och då var jag den här kingen utan att jag var inte alls ute efter det. Då var alla rädda för mig. Det var jag som hade makten på avdelningen. Det låter löjligt, men så där gick det till. Det är en hård atmosfär på kåken.
Tommy stiger i graderna. Han har börjat träna och bygga muskler och som nybliven informell chef på avdelningen får han respekt av de andra fångarna. Tommy får också ett uppdrag. Det är han som ska kontrollera att de nya fångarna håller sig till hederskodexen. De kallas in i Tommys cell och får uppvisa papperskopior på sina domar. Huvudregeln är att aldrig tjalla, inte ens när det gäller människors liv.
Man sitter flera år tillsammans, flera stycken. Så måste alla lita på varandra som sitter där inne. Annars går det aldrig. Vi kom efter en filmförevisning till exempel på Kumla. Så plötsligt så ser vi en död blödande man när vi kom och gick. Så han har blivit järnstycken då i kulvertland framför oss. Det kommer jag ihåg tydligt. Alltså man kom fram och så var det fullt med blod på kulvertgolvet. Ingen stannade ju för att försöka rädda honom eller någonting sånt. Utan alla gick ju förbi. Gick vidare bara. I det läget måste alla lita på varandra.
Dagarna i fängelse följer samma mönster. Tommy arbetar och promenerar, tränar och läser. Ibland kommer Monica på besök. Den 30 maj 1978 gifter de sig inne på Kumla. Tommy i grå väst och slokmustasch. Monica i vit bröllopsklänning. På Kumla träffar Tommy nya kumpaner. När han släpps ur fängelset tar han större och större risker. Tommy har bara varit ute i ett drygt år när han döms igen till 4,5 års fängelse för att ha transporterat ett stort parti amfetamin. Det är det 13:e avsnittet i ett belastningsregister som nu sträcker sig över nästan 20 år. Tommy beskrivs som svårt kriminellt belastad. Inne på Kumla noterar kriminalvården upprepade disciplinära avvikelser.
Tommy blev hård, inte elak och sådär, men hård, alltså, du vet, som ett försvar. Det är klart att man sitter inne länge och han har ju varit isolerad också, så att det var mycket som tog.
På kåken måste man ju uppträda på ett visst sätt. Där måste man ha en stenhård attityd om man ska överleva på kåken. Annars blir man totalt utnyttjad.
Det är i mitten på 80-talet och Tommy och Monica har varit ett par i snart 10 år. Med Tommy i fängelse har Monica fortsatt gå på gatan. Nu förändras livet. Monica skaffar jobb inom hemtjänsten och går ner i lön. Plötsligt finns det något som är viktigare. En julidag 1985 föds deras son Niklas. Samtidigt börjar Monica ställa krav på Tommy.
Inte så att jag skulle lämna, det sa jag inte. Men jag sa det att vi kommer aldrig att få ett liv ihop. Om du ska bara sitta inne och så har vi barn. Så det måste ju bli någon förändring. Ja, till och med sökte jobb. Då när han satt inne, då sökte han jobb på kyrkogården i Borkyrka.
Jag hade ju vissa sådär från övervakare och sånt där, att jag måste söka jobb då. Så därför gjorde jag det. Jag tänkte att nu säger jag så ärligt, jag är rånare och jag är riktig bandit i många år. Och tänkte att ja, men då kommer de ju aldrig anställa mig. Men hur det nu var så ringde de mig och sa att du ska få jobbet. Jag höll ju på att svimma. Vad fan säger de, tänkte jag. Jag får jobbet, så åt Monica. Är det sant, sa hon? Ja. Men jag backade ur. Jag tog aldrig det.
Då var jag jävligt sur, för jag tyckte att det hade han kunnat ha tagit. Det hade man kunnat ha fått en chans, tycker jag. För jag tyckte det faktiskt räckte det man hade då. Och det var ju ett kanonjobb. Nej, men jag måste ha mer och vi ska köpa det och vi ska köpa det. Så det gjorde han inte.
Varför vill du inte ha jobben?
Ja, men fan, då måste man ju knega hela tiden alltså. Jag höll ju på med min brottsliga verksamhet. Och när man muckar så var man igång direkt efteråt alltså. Till och med på permissioner har det hänt att jag har planerat att titta på objekt. Jag var ju en yrkeskriminell alltså.
Tommy och Monicas son Niklas fyller 1, 2 och 3 år. Än så länge är Niklas helt ovetande om hur hans pappa tjänar sina pengar. Mellan rånen lever familjen Svenssonliv. De bor i en lägenhet i Stockholmsförorten Norsborg.
Jag var ju en sån här lekfarsa alltså. Jag var ute med Niklas i skogen och byggde kojer och så där, förstår du? Såna grejer. Och då körde jag med den grejen när vi var ute och gick så där. Vad var det där för någonting, Niklas? Du vet, så där. Drog upp lite stämning i grejer och så gömde vi oss och så kröp vi iväg. Ja, du vet. Flydde från en tänkt fiende. Ja, såna där grejer. Så att, och vi var ute i timtal, han och jag alltså. Det var jättehärligt. Tills man skulle ut och arbeta igen.
På sommaren 1988 spricker idyllen. I ett torp som Tommy har fått låna hittar polisen vapen och rånarutrustning. Tommy döms till 2 års fängelse för förberedelse till grovt rån och placeras på anstalten i Österåker. Det är tredje gången sedan Niklas föddes som Tommy sitter i fängelse.
Då tänkte jag, nej för fan, jag orkar inte. Men jag är så urläs på det där med de här jävla, åka fram och tillbaka till kåken och det. Det händer ju mycket när killen sitter inne då på kåken och sådär. Att man ska försöka ha en familjerelation som var jävligt svår, kommer jag ihåg då. Ja, det blir konflikter då. Och det här med Niklas och allting, det var jättejobbigt, kommer jag ihåg.
Familjens tid tillsammans begränsas nu till permissioner och korta besök på anstalten. För att underlätta för det kommande livet i frihet bjuder kriminalvården in till familjeterapi på kursgården Gruvberget. En dag är P1-programmet Familjeliv på besök. En av dem som intervjuas är Tommy, då 45 år.
Jag har aldrig jämfört med andra papper, men jag tyckte att det har inte varit bra när jag till exempel har plötsligt blivit häktad, va? Och plötsligt bara bortryckt ifrån honom. Då har jag ju naturligtvis legat i cellen och haft fruktansvärt ågren över det, va? Och tyckt att jag är en jävla skitstövel till farsa.
Nu säger du att det är sista gången.
Ja, det är ju alltså grabben som är avgörande för min ställningstagande. Framförallt alltså. Hela familjen är klart.
För han behöver sin pappa, säger du?
Mm, han är ju den åldern som att han identifierar sig med sin pappa. Behöver alltså sin pappa.
Mm.
Det är ju avgörande. Sen är det naturligtvis det att jag har svikit tidigare. Va? Så mycket tycker jag. Och jag orkar inte med det längre.
Så du tror på livet efter detta?
Ja, det gör jag. Det gör jag.
Det finns en radioinspelning därifrån.
Ja.
När Tom är intervjuad.
Ja, just det.
Då sitter han ju där och säger att det här är sista gången. Nu ska jag aldrig mer göra något av kärlek för min fru och min son.
Ja.
Du hörde ju det där också.
Ja, absolut. Det sa han ju. Det var ju hela tiden han sa det. Att han aldrig mer skulle göra.
Nej, det var ju inget sant. Eftersom jag fortsatte. Det var rent båg. Det är en del av det kriminella livet. Att man ljuger hela tiden.
Du visste redan då att du skulle begå fler brott?
Ja, alltså, jag var inne fortfarande i den där bubblan. Jag var ju en av de 10 värsta rånarna, betraktas jag ju som.
Vi kallade honom för 88. Därför att antingen när vi träffade honom och hoppade in i hans bil och så låg det alltid en massa sådana här glasspapper, 88 glasspapper på golvet. Då ville han ju alltid skylla på sin son, att det var hans son som ätit. Men vi alla visste ju att såklart det var ju Tommy. Så han fick ju namnet 88 efter det. Så att, nej men han, Tommy var rolig. Han var rolig.
Det är tidigt 90-tal i Stockholm. Tommy har muckat från fängelset. Via gemensamma bekanta har han lärt känna Måns. De ingår i samma gäng av äldre, erfarna bankrånare. Nu börjar en intensiv period.
Ja, det måste ha varit sommar 90 tror jag. Så vi hade ju en kort tid tillsammans, 90-93. I 3 år ungefär höll vi ihop. Och jag gjorde ett par stycken ensamrån med Tom. 2 stycken gjorde vi tror jag. Bara han och jag. 3 stycken. Bara han och jag gjorde. Det var roliga tider faktiskt.
De här rånen som du och Tommy gjorde.
Mm.
Hur många av dem är uppklarade?
Inget. Inget av våra rån är uppklarade.
Ni kom undan med?
Allihop. Ja.
Vad har hänt med pengarna?
Ja, en del har man väl haft roligt för. Och en del har man väl lagt undan. Så är det ju. Jag har ju inte varit någon narkoman, va? Så att det finns ju en slant kvar som man kan ta till. Och de ligger ju där det inte förräntar sig särskilt mycket. Om du förstår vad jag menar. Och en del är inköpt guld.
Trenden är tydlig. Rån mot bank och postkontor har blivit allt vanligare. Och det är få av rånen som klaras upp. I ungefär 75-80% av fallen undkommer rånarna.
Under de första åren på 90-talet exploderar antalet grova rån. Många av rånen utförs med militära vapen av ett fåtal kriminella gäng. På Rikskriminalen landar de grova rån där polisen misstänker att gärningsmännen är organiserade och rör sig över länsgränserna.
Vi visste ju vilka de här var.
Dåvarande chefen för Rikskriminalen, Tommy Lindström.
Vi hade en lista på alla de här människorna som vi var intresserade av. Det tyngre rånarklientel som fanns i Sverige vid den tiden. De stod ju för de flesta, de stora rånarna. Alltså de som vi pratade om, rån som var ordentligt rörliga till exempel. Bankrån, postrån, det var transportrån. Säg att vi hade en 5-6 gäng som gjorde de här rånen, så var det inte fler. Det här var ju ett kompisgäng. Och så har de funnit att de har gemensamma intressen och de har kvaliteter. Var en för sig har kvaliteter. Men den ena kanske skulle ha vapnet och hålla folket liggande. Den andra skulle vara den som sprang och hämtade pengar. Den tredje skulle vara den som såg till att flyktbilen fanns där. Och den sista gubben kanske var den som tog hand om både pengar och vapen och gömde dem. Det här gänget fungerade ihop väldigt bra under många år.
Nej, det var ju jag, Tommy och en person till då. Som började spana på det. IKEA, mycket pengar. På den tiden alla i stort sett. 9 och 10 betalade ju kontant. Så det var ju väldigt mycket kontanter. Och då letade man efter ställen som har så att säga stora dagskassor. Och säg ett ställe som har större dagskassa än IKEA. Det blev ett byte vi bara ville ha så att säga.
Våren 1992. I Kungens Kurva i södra Stockholm ligger Sveriges största IKEA-varuhus. På bestämda tider kommer värdetransportbilar för att hämta pengar och fylla på bankomaterna. På parkeringen utanför sitter Tommy och Måns i en skåpbil, utrustade med kikare och klocka.
Så vi ser personerna och värdetransportbilen, hur lång tid det tog. Kanske en minut, 2 minuter. Bilen bara stod där. Sen klev de ur. Och vi måste ju se att de här rutinerna och tiderna vi har tagit stämmer fortsättningsvis. Och det gjorde vi då under ett antal veckor och månader. Det var ganska lång tid.
Vi höll på med det där. Alltså vi gjorde säkert, jag vet inte hur många, men 500 rån under tiden vi spanade på det här, för det tog så lång tid.
Och så långt vi kunde se och spana, det var därför vi höll på i flera månader. Då såg jag att de hade ett fast schema. Det var så varenda gång. Det stämde precis.
Här är Stockholms nytt. Ett värdetransportrån genomfördes strax efter klockan 10 i förmiddags vid en bankomat i anslutning till IKEA i Kungens Kurva.
Rånarna hade noga förberett en flyktväg genom att klippa hål i stängslet och sen nödtorftigt satt tillbaka det igen så det inte skulle märkas.
Ja, det var väldigt professionellt utfört. Det var ju ett stort penninguttag. Jag vet, det var över på den tiden 1,5 miljon cirka. Och sen att man har lyckats komma undan på det sättet, klippt upp stängslet och dolt det. Man har åkt över skogen, man hade en flyktbil väldigt bra till och därifrån är man bara borta. Vi förstod ju på en gång att det här var ju professionella rånare.
IKEA-rånet landar på Huddingepolisen. En av utredarna är Anders A, idag pensionerad kriminalinspektör. De enda spåren är ett signalement på 3 svartklädda män och så ett vittne som har sett rånarna byta bil i ett skogsområde till en vit Volvo 740.
Och då vet jag att en av de äldre poliserna säger att en likadan Volvo har ju Tommys fru, Monica. Och då kom hans namn upp som en av de misstänkta.
Huddingepolisen kartlägger Tommy och Monicas ekonomi. Och i listorna framträder ett antal större inköp. Familjen köper möbler. De åker på semester till Kanarieöarna. Monica köper en ny bil och en mobiltelefon.
Och vid den här tiden, 92, så var det väldigt ovanligt att privatpersoner hade mobiltelefoner.
Det var en status på den tiden. Den var stor som attan. Men det var ju att man skulle ha en mobil, det var så.
Den var inte bara i brottsligt syfte, men det är klart att den var till hjälp på många sätt. Men det visade sig också senare att det var ett skälp. För som du vet så fanns det teknik som inte vi kände till. Som inte
polisen heller kände till. Som att polisen fick tips om att det kunde gå att spåra via master. Vi visste inte det. Och polisen visste inte att det gick att spåra på det sättet.
Då var det ju bara Telia som hade mobiltelefoner. Och då säger operatören att ni kan ju se vilka personer som den här telefonen har ringt till. Och han berättade även att ni kan se var telefonen har befunnit sig. Jag hade inte en aning. Utan det var ju som en helt ny värld öppnade sig. Och efter det så har det ju använts i varje grovt brott. Utav alla poliser i hela Sverige.
När det gäller IKEA-rånet saknas teknisk bevisning. Men polisen fortsätter hålla koll på telefonerna. Och i samtalslistorna från Telia framträder ett nytt mönster. Monikas mobil står i tät kontakt med framförallt två andra nummer. När polisen kontrollerar var telefonerna har befunnit sig blir det plötsligt skarpt läge.
Det var ju tre personer som hela tiden mer eller mindre hade kontakt med varandra hela tiden. Och det var ju Tommy plus två kända bankrånare till. Och de här tre telefonerna gör ju mer eller mindre tillsammans resor ner till Skåne, till Helsingborg och sen upp till Stockholm igen för att återigen de här tre telefonerna åker ner till Helsingborg igen. Då förstod vi ju att det här är ju ingen nöjesresa, det här är ju att de planerar ju ett nytt rån.
Vi hade rånade utrustningar och allting med oss. Vi var alltså på väg att slå till. Men vi avbröt för att det kändes inte bra. Det var olika saker som inträffade. Det stod plötsligt en bil med två herrar i så där, satt där och kura i mörkret.
Det var någon som hade varit fram och pratat med någon sån här någon man som hade sagt en massa saker. Så han sa ibland att han kände sig skuggad.
Så vi anade att vi var följda, det kändes inte bra. Det var med alltså vapen, rånarhuvor och klädsel och allting. Men vi avbröt när vi var där nere sista gången.
Vi kan ju inte vänta tills de utför rånet. För att om de har vapen och ska utföra det här rånet så kan det ju gå riktigt illa. Det blir ju mer eller mindre tvunget att gripa dem. Så att därför bestäms det då, åklagaren bestämmer att nu måste vi ta dem.
Utdrag ur belastningsregistret, avsnitt 16, oktober 1993. Tommy och de båda andra rånarna frias från IKEA-rånet men fälls för förberedelse till grovt rån i Skåne. I en sommarstuga har polisen hittat en svart ishockeybag med overaller, rånarluvor, pistoler och ammunition. På två plastkassar inuti väskan finns Tommys fingeravtryck. Tommy är 49 år när han döms till 3 år och 6 månaders fängelse.
Det låter dumt att säga det, men det faktiskt har något gått med sig. Jag slutade med kriminell verksamhet. Helt tvärt. Det lovar jag Gud. Den här gången var det att jag skadade Niklas. Alltså att han tog så mycket skada genom mig. Då slog ett samvete till i min kriminella hjärna. Alltså. Så var det. Och det var det som är det positiva. Men så fanns det att det skulle vara så mycket negativt för att jag ska komma dit. Det är tråkigt.
En man hittades igår kväll mördad på en skogsväg norr om Borlänge. Men polisen där vill inte lämna ut några uppgifter om händelsen. Mannen är identifierad och var bosatt i Borlänge.
Jag har ju flera barn alltså. Äldsta grabben, han var ju mördad uppe i Borlänge. Och det var tydligen ren avrättning för han var skjuten i pannan och så satte de ett skott i mun på honom. Jag vet inte vad som hänt. Det är olöst mord. Det var ju då jag beslutade mig för att nu är det slut. All brottslig verksamhet.
Troligen så kom väl Tommy till insikt att det var någonting annat som han värderade högre än pengar.
Rånaren Måns.
För det var någonting, om du skulle fråga oss allihopa, vår prioriteringslista. Då hade både på första, andra och tredje plats så hade vi sagt pengar. Pengar, pengar, pengar. Sen har det blivit fru och barn och sådana saker. Det var bara pengar. Det var bara det enda vi tänkte på. Och Tommy kanske kom till den insikten att pengar idag är inte viktigt för mig. Och då bröt han med oss allihopa. Han gjorde ett avslut. Och det har jag förstått, det gäller det på grund av att hans son far ju väldigt illa. Hans yngre son då. Och det måste man ju respektera.
Tja, står jag bra här? Det går bra, underbart.
Vilken jävla otur med väder.
Så det har gått bra.
Det var ganska bra före.
Tjena. Hej Monica.
I vinterlandet.
I vinterlandet.
Tillbaka hemma hos Tommy och Monica. Under natten har det snöat. Idag är en speciell dag.
Jobbar fyller då.
Gratulerar. Hur gammal är du?
75.
75 idag?
Ja.
Jösses.
Ja. Nu är det så här att jag inte är så förtjust att fylla längre. Men alternativet är ju lite tråkigt.
Ja, så är det.
Tommys 75-årsdag markerar 50 år sedan han för första gången muckade från Kumla. Under de dryga 30 år som han levde som kriminell satt Tommy i fängelse nästan halva tiden. Men efter det sista straffet, 93-95, har det inte blivit något mer. Tommy tog jobb på ett lagerhotell och började tjäna vita pengar. Sedan dess har han kunnat fira sina födelsedagar i frihet. Just idag har Niklas kommit hit. Han är 34 år, bor i en Stockholmsförort och pluggar för att bli kock. Men för Niklas är det fortfarande inte över. Såren han fick som 7-åring när hans föräldrar blev gripna har aldrig riktigt läkt.
Ja, det var ju en väldigt jobbig period i mitt liv liksom. Jag kunde få såna här panikattacker. Den där känslan, jag tror att det är den händelsen och det där som sitter kvar liksom. Jag är rädd att det ska hända något. Rädd att någon som ger mig trygghet och sådär liksom ska ta sig ifrån mig så att säga. Och det går jag ju just nu också att prata med en psykolog om.
Jag upp det där jobbet att prata om. Det var ju nästan så jag fick skulden då av han. Det var mitt fel. Sen, ja. Jag trodde vi att det var borta sen då, men det var det inte. Utan det kom ju tillbaka. Han fick ju som ett trauma av det där.
Ja, han har ju fått skador alltså. Och han har ju haft nästan som självmordstankar ibland, har han ju berättat. Det är bara några månader sedan han hade en sån där riktig kris här uppe. När han grät och sådana grejer.
Och hur känns det då för dig? För att det här som har inträffat i hans liv, det är ju du som är skulden till det.
Ja, jag har orsakat det. Det har jag gjort. Men jag har inte gjort det utan elakhet eller utan ondhet. Utan det är helt oförstånd alltså, helt enkelt kan jag säga. Jag har haft samhällskval för det jag har gjort. Att jag inte på ett mycket tidigare stadium la av. Men det enda försvar jag kan säga det är att det här har varit mitt liv. Som jag har levt under så jävla många år alltså. Det var så här jag levde.
You know what you done there? You told my story. You told my whole story right there, right there. You made me somebody they're gonna remember.
Ja, de säger att de kallades Bonnie and Clyde liksom. Och det var ju för att de var liksom ett par. Och att de gjorde saker ihop liksom. Jag kan tänka mig liksom att innan farsan riktigt förstod att det skadade mig och påverkade mig liksom. Jag tror inte han riktigt tänkte på konsekvenserna av det han gjorde liksom. Jag tror han är väldigt hungerfull också över det. Eller det är han, det vet jag.
Beskriv er relation idag då?
Med mina föräldrar? Ja, alltså det som har hänt är ju kanske en av orsakerna liksom till att jag har så bra relation som jag har idag med mina föräldrar. Liksom. Vi har sett allt liksom. Och vi kan berätta allting för varandra liksom. Samtidigt finns det kanske lite frågetecken om saker och så liksom. Varför de valde att leva på det här sättet liksom. Så jag har lite svårt att liksom glorifiera det där livet liksom. Ibland kan det vara spännande liksom att höra lite stories och sådär liksom. Men ibland blir det lite för mycket liksom. Att höra om det här livet som de verkar älska så mycket.
Är det så?
Jo, men de verkade verkligen tycka att det var ett kul liv.
Du har hört De kallade Sveriges Bonnie and Clyde, en P1-dokumentär från 2019 av Martin Jönsson. Producent Håkan Engström, slutmix Nima Shams.